den där sociala biten var ju liksom en helt annan grej på den tiden. Det var ju ett förskräckligt hysch-hysch och det där. Det var förskräckligt stigmatiserat och det var en förskräcklig diskriminering och sådär. Och det fortsatte nog väldigt långt också. Jag tror både efter det där att homosexualiteten liksom blev avkriminaliserad i början av 70-talet och till och med ännu efter det att den här, det inte mer ansågs som sjukdom nummer 302.
Det finns intervjuer och sen finns det intervjuer som man gör i de mest sköna omständigheter. Jag sitter här på en vacker liten gräsplätt vid vattnet i Borgå skärgård. Otroligt nog så ska vi på något sätt ta oss härifrån till Prainen. Sitter här tillsammans med Peter Oljemark som, vad ska vi kalla det för, HBT? Seniorprofil kanske?
Vad ska senior? Vi? Senior, jag är först 65, jag är väl ingen senior ännu.
65 är det nya 40. Hör du, hur ska du ta det från den här vackra miljön här? Här är alltså måsarna bredvid oss och skriar och det är liksom vattnekluckar här bredvid. Hur ska du ta det in till stan för dammiga, sotiga stan för att fira Pride?
Nu är man väl så illa tvungen i alla fall. Det har blivit lite sådär att man firar jul och svenska dagen och Priden. Liksom. Det hör till att man ska vara med. Och jag tycker det är så jätteroligt nu att det är... Alla ska vara med och det där.
Hur känns det här om du sen då tänker på att du växte upp och gick i skola på 60-talet i Helsingfors och studerade under 70-talet i Helsingfors och levde sen 80-90-talet. Hur känns det att det plötsligt liksom hela stan sprakar ut i färgprakt och staden är med och flaggar och företagen är med och flaggar för regnbågen. Alla vill vara med och visa sitt stöd för kärleken.
Nu är det ju jätteroligt. Jag tycker det är liksom superpositivt och det där. Jag tänker liksom att nu verkar det ju lite som om vi lever i den bästa av världar. Jag tycker att vatten delar nästan var partnerskapslagen 2002. Att i dess, jag menar, så fick man tämligen fritt diskriminera bögar. Och det förekom och det var väldigt, väldigt stigmatiserande. Att jag blev ju till exempel väldigt, väldigt diskriminerad.
På vilket sätt?
Jag sökte tjänsten som chef för magistraten i Helsingfors 1986. Jag kommer inte ihåg hur många sökande vi var. Skulle jag vara 4-5 stycken. Och jag var liksom skyhögt över alla andra. Det fanns ingen möjlighet att välja någon annan än mig. Men jag blev inte vald. Och det gick nästan ett år. Och så ledigansslogs den här tjänsten på nytt. Och då sökte en annan som var ungefär, han kanske var snäppe före mig. Han hade skött den där tjänsten som TF och han fick den. Och då senare fick jag det där en annan tjänst, häradsskrivartjänst vid magistraten i Helsingfors. Och då berättade den här, som då blev vald som chef där, Lauri Aikarainen, så berättade han åt mig att när den här tjänsten ledigansslogs andra gången så hade länsstyrelsens kanslichef ringt till honom och sagt att han måste söka för att de inte ska bli tvungna att välja mig. För jag kunde vara en risk för rikets säkerhet.
Känner du att du någonsin fick upprättelse för det här?
Nej, det har jag aldrig fått. Och det hela liksom börja. Det är ganska bra i början liksom för att jag lät det gå. Och sen när jag började jobba där så fick jag kundbetjäningen och så fick jag det här som gav vissa tilläggsförtjänster. Så jag hade liksom det trevligare jobbet. Jag for omkring på stan och bevittna köp. Och jag skötte vikslar så mycket jag hann och orka. Och det där, istället för att köta tråkig förvaltning. Så det passade ganska bra. Men att sen, senare så trasslade det till sig alldeles. Och sen hämnade det sig nog liksom.
Var umgicks man i Helsingfors på 70-talet om man var homosexuell?
No, det fanns Vanhan källare, var ett populärt ställe det där. Och sen ordnades danser varje lördag. Det där, cirkan tansit det där som var ganska roliga det där. Och sånt där. Att, Det var ju en viss spänning över det hela också, för att allting var så hemligt och hysch hysch, men det där, inte var det ju, jag vet inte, man liksom, man visste inte någonting annat, och jag tror det är liksom en, att visst har man liksom, när man jämför dagens läge med 70-talet, så visst tycker man att vi lever i den bästa av världar.
Nu för tiden är det också väldigt lätt att få kontakt med till exempel andra likasinnade. Om man är homosexuell, så det är väldigt, väldigt lätt att få via olika applikationer och olika organisationer, så får man träffa andra homosexuella. Sen kan man gå på kaffe, man kan vara hemma hos andra, även om man till exempel har rumskompisar. Man behöver inte dölja det. Om du träffar en snygg, trevlig kille på 70-talet, var umgicks ni?
Nu var det ju snarast hemma hos någon där. Det var kanske också på det viset att man höll sig mera för sig själv, och man höll sig mera i sina egna kretsar. Liksom, nu tycker jag liksom, i och med den här öppenheten, så om man hittar en pojkvän, så är det ju en annan sak. Men att för mig är det inte aktuellt. Jag har en sen tills jag var 20 år tillbaka. Det där, alltså, men att annars så där, vad ska jag säga, det normala umgängeslivet, så det liksom på något vis, man har inte samma behov av att umgås med likasinnade, för att man kan umgås öppet med majoritetsbefolkningen.
Men skulle du kunna tänka dig på 70-talet att gå på dejt med en kille på ett, till exempel Ekbergs café eller en sån här?
Lite diskret nog kanske, jo.
Saknar du den spänningen?
Nej, inte kan jag säga det.
Hur det sen är, om vi tänker nu på, vi håller oss ännu kvar på 70-talet, det var ju på den tiden som till exempel Monsieur Mosse kom ut, han var kändisbarberare, han dog sedermera i HIV, och det fanns två stereotypa homosexuella män. Det var just liksom den här barberaren Monsieur Mosse, som var den lite feminina mannen, och sen fanns det den här Tom och Finland ledarbögen. Hur var det att växa upp i det här, formas i sina formativa år, när man var 20-årsåldern, när det inte fanns riktigt förebilder?
Ja, jag vet inte, men jag tror inte ens att Tom och Finland var inte liksom, tror jag, så känd ännu liksom på den tiden. Jag måste säga att jag tror nog att jag har liksom hittat honom långt senare, det där. Att, ja, jag kommer inte ihåg när, men det där, det är ju också just att, jag menar, det fanns ingenting. Det var ju kanske det där, just det var det som liksom var idén, att det där, det var det här förtrycket, att jag menar, att liksom att förlöjliga bögarna och det där, han säger. Jag har klippt tidningar det där, och jag liksom, när man ser liksom vilka skandalhistorier som gjordes på den tiden, så är det ju nog, så länder det ju nog ingalunda eftermiddagstidningarna till heder.
Kommer du ihåg någon specifik skandalberättelse?
Nej, inte så här på rak arm, men att det där är just att man avslöjar folk och det där, och den hade liksom, han var sån och det där och så här, och ja, det liksom, det räckte liksom som innehåll för en skandalberättelse.
70-talet var alltså då förlöjligandets årtionde, sen kom 80-talet, och då hade frigörelsekampen börjat, men sen kom ett stort bakslag, HIV-AIDS, det blev bögarnas sjukdom, i Sverige kallades den för bögpesten. Vad är ditt första minne från HIV-tiderna till exempel i Helsingfors?
Jag kommer ihåg att det liksom, det ändrade nog, man blev väldigt försiktig och man tittade försiktigt omkring sig och så här. Jag hade ett långt förhållande från, skulle den vara 80 till 86-87 det där, alltså, så det var inte på, för mig var det inte liksom någon fullständig katastrof, men i alla fall så det där, nu märkte man ju att det var en enorm skillnad. Jag levde lite så där halvt öppet. Jag levde med min, bodde ihop med min franska pojkvän och det där. Han levde ganska fritt, men att så där på jobbet och så där, så var man ju nog, berättar man ju ingenting, utan var i skåpet. Jag kommer ihåg på 90-talet sen liksom, det var första gången jag råkade bo på Eriksgatan bredvid den här H2O, som var det här liksom riktigt första stället som var så där riktigt öppet, och där man liksom stod utanför baren och drack öl liksom på sommarkvällarna liksom, och det tyckte jag var helt fantastiskt liksom, att jaha, nu har vi kommit ett stort steg framåt.
Kunde du då på den tiden drömma om att en dag att Helsingfors stad skulle vara regnbågsflaggat?
Nej, det kunde jag absolut inte. Det kunde man ju absolut inte, men att allting kommer nu sådär småningom.
Och om 70-talet var förlöjligandets tid, 80-talet var skräcken, 90-talet frigörelsen och 2000-talet acceptansens tid. 2002 så trädde partnerskapslagen i kraft i Finland och då fick homosexuella nästan samma rättsliga ställning som heterosexuella par i och med att man fick registrera sitt partnerskap. Alla samma saker förutom du får inte ha den andres namn och du får inte adoptera barn. Peter, du var mycket så att säga behjälplig och fungerar som lite som primus motor i den här partnerskapslagsgrejen. Vad var det som hände där? Hur gick den processen till?
Jag förberedde då saken i magistraten i Helsingfors och jag förberedde mig mycket väl och så kommer jag ihåg att sen här ordnade justitieministeriet ordnade ett skolningstillfälle och där då alla häradsskrivare i landet var närvarande mer eller mindre och det där och det var mycket stort och fint och högtidligt och så var det någon av de här kollegorna som frågat, ja men hur ska man göra i praktiken? Att ska man liksom be kunderna komma fram till disken och underteckna dokument eller hur ska man göra? För lagen säger ju att man skulle underteckna ett dokument och det skulle då det där undertecknas och stämplas av myndigheten. Och det var alltihop. Och det där och då hoppade jag upp och så sa, ja, sa jag, i Helsingfors har vi tänkt oss saken så här att vi sköter det i vigselrummet och så har jag gjort ett litet formulär som jag har tänkt läsa och så har jag tänkt också faktiskt fråga om de här kontrahenterna vill ha varann och så vidare och så har jag tänkt mig att ge dem möjligheter att växla ringar och pussas och hela köret liksom precis ungefär som en borgerlig vigsel. Jaha. Och det gick precis som jag hade planerat. Den ena efter den andra av mina kollegor kom fram och sa, hör du, om du har ett sånt där textfärdigt, kan du inte ge den åt mig också? Så behöver jag inte skriva någon själv. Och på det här viset så fick vi det faktiskt igenom att mer eller mindre i hela landet, att den här partnerskapsregistreringen blev väldigt lik den borgerliga vigseln.
Hur mycket protester fanns det mot den här partnerskapslagen då när den var i förberedelse?
Det var ju vansinniga demonstrationer vid riksdagshuset och det var ju den dagen när det kom, när vi hade den här första, den 8/3 2002 när vi då registrerade de första parerna så hade vi ju de här, vad heter det nu, polvirukoiljat som demonstrerade utanför magistraten och de stod där med en likkista och det där och de kastade salt på kunderna och de jämförde då liksom, jag tror att de gjorde liksom, de skrek om olika brottslingar och jag tror att bögarna kom före mördarna det där och tjuvarna det där. Det var något så fullständigt absurt och det var något så fullständigt vansinnigt. Men att på något vis så, jag vet inte om det var det här, det var kanske bra att det slog över så mycket för att det gjorde att vanliga människor tyckte att okej, att hej, att om det där är motståndare så då måste jag vara för. Och det var ganska roligt att en lång tid efter så det där kunde det ringa folk det där. Om det ringde en kvinna till magistraten och sa att jag skulle vilja beställa tid för registrering av partnerskap. Och så frågade våra flickor att jaha, vad heter du? Jaha. Och vad heter din flickvän? Inte har jag någon flickvän, jag har en kar. Att det där, att de här vanliga heteromänniskorna, de anammade det här partnerskapet väldigt starkt. Och det var liksom, jag märkte också att jag var väldigt populär när jag hade synts i samband med det här. Så var jag också väldigt populär och efterfrågad som vigselförrättare. Att det var nog, det fick nog väldigt starkt stöd av människorna.